Hej och välkommen till Datatjej podcast. Jag heter Frida.
Och jag heter Gabriella.
Och idag har vi med oss en gäst som heter Anna.
Ja, hej.
Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Och du har ju varit här förut, egentligen långt innan min tid.
Ja, exakt. För vi har ju pluggat tillsammans och du gästade, jag kollade ju upp då, säsong 1, avsnitt 4. Ja. Vi pratade om våran utbildning, en massa.
Hur länge sedan var det?
Alltså vi gick i olika år. Jag gick ut våren 2020.
Exakt, jag gick ut hösten. Eller jag började jobba hösten 2021. Gick ut sommaren 2021. Men det måste ha varit typ 2 år sedan som jag var med eller någonting.
Ja, jag tror det måste vara hösten 2021.
Ja.
Som podden drog igång.
Så lite drygt 2 år sedan alltså.
Exakt.
Häftigt.
Men nu tänkte vi snacka lite mer om det du har jobbat med sen. För då tror jag att du precis hade börjat ditt första jobb. Liksom.
Ja, visst inte så mycket.
Nej. Så nu har du ju kommit in lite mer i rollen och lärt dig en massa.
Exakt.
Men du kan ju få börja med att berätta vad du jobbar med och vart du jobbar.
Absolut. Jag jobbar på ett företag som heter Elekta. Den mest kända produkten som Elekta tillverkar är en maskin som heter Gammakniven. Som används för att behandla framförallt hjärntumörer eller andra former av saker man har i hjärnan som man inte vill ha där, helt enkelt. Kan både vara om det är elakartat eller icke elakartat egentligen. Och jag jobbar med mjukvaran som används för att planera behandlingarna med gammakniven. Så det finns lite olika mjukvaror i systemet och en av dem är en planeringsmjukvara. Och jag sitter som testare för den mjukvaran.
Så är det typ att man planerar hur olika sessions, vilka olika sessions man ska ha eller vad man ska säga?
Ja, men typ egentligen det är då med hjälp av radioaktiv strålning som man behandlar då tumörerna framförallt. Och då planeringsverktyget där så är det allt för att bara skapa patienten som man ska behandla. Importera in bilderna som man har tagit innan behandlingen, CT-bilder eller MR-bilder. Och sen då titta på tumörerna och välja liksom från vilka håll som strålningen ska komma, under hur lång tid man ska bestråla och sådana typer av saker.
Beroende på hur typ tumören eller saker som man ska ta bort ser ut.
Exakt, exakt. Hur det är format egentligen och hur stort det är och var det är placerat någonstans, om det ligger närliggande någon sorts känsliga delar av hjärnan, så vill man inte gå igenom dem, utan då vill man kanske forma strålningen helt enkelt på lite olika sätt. Så det är det man gör i det här planeringsverktyget.
Det låter som ett enormt viktigt jobb att testa den funktionen.
Ja, man vill att den ska funka.
Ja, funka som den ska. Och jag kan tänka mig att ni har sjukt mycket och strikta krav på det.
Exakt, exakt. Det finns ett gäng krav och det går ju i väldigt, väldigt många olika nivåer. Allt som är från verkligen krav på hur dosberäkningen ska gå till till att ungefär att det liksom på vilket format som datum ska skrivas i systemet. Så att det liksom finns väldigt högt och lågt. Och för det allra mesta så testar man ju väldigt, väldigt grundläggande saker som inte är på någon sorts superkänslig nivå. Ofta så sker ju inte heller förändringar i typ dosberäkningen i systemet, utan det är ju där det är. Så det är inget som behövs testas kontinuerligt på samma sätt.
Är ni ett helt team av testare eller är det ett uppdelat team?
Vi är 2 stycken, så jag sitter också med utvecklingen av den här mjukvaran, så med nyutvecklingen av den. Och vi är 2 team som sitter med det. Och då sitter jag och en annan testare i ett utvecklingsteam och så är det 2 testare i det andra utvecklingsteamet också.
Så det är blandat, liksom.
Ja, precis. Så jobbar vi då tillsammans med utvecklarna och testar det de nyutvecklar helt enkelt.
Men hur mycket av din arbetstid är liksom att du kodar, alltså är testutvecklare på det sättet att du kodar, och hur mycket är annan typ av testning eller dokumentation eller så skulle jag säga?
För mig är det nog 50-50, kanske lite mer åt automatiseringen av tester.
För att vi är just, så heter det.
Precis.
Jag bara kodande tester.
och det är för att vi är 2 stycken testare av då oss 4 totalt som sitter med automatisering av tester. Och nu har framförallt också den andra tjejen som sitter med det, hon var utlånad till ett annat team som sitter med en annan mjukvara under ett tag. Så det var, under de senaste månaderna har det bara varit jag som har suttit med det. Så då blir det ganska mycket, har blivit mycket sånt.
Det vill jag. Det måste ju bli, vad ska man säga? Om det utvecklande teamet, de bygger ju din backlog på något sätt.
Exakt, exakt.
Så ja, att om de jobbar på jättesnabbt helt plötsligt. Ja,
då blir det mycket.
Mycket.
Ja, verkligen. Och framförallt också för att vi har ju, det är ju med även de automatiserade testerna, så är fortfarande väldigt strikt i att, ja, men med granskning och sådana där saker. Så att
ja, det är
då, då liksom, men då fick man bara dra in utvecklarna på att nu får ni sitta med tester här tillsammans med mig istället. För att ja, man måste ha andra ögon på det.
Mm. Ja, men det är klart.
Mm.
Är det kul då?
Det är jättekul. Mm. Jag sökte ju det här jobbet mest för att det fanns och för att det var på Elekta och Elekta var ett företag jag ville jobba på.
Mm.
Men just testning var något jag hade inte ens tänkt på att det var ett yrke på det sättet som det är. Så att det var bara det är bara kul att liksom få se hur det är. Och jag tänkte att det här bara skulle vara kanske någon mer inkörsport till någonting annat. Men nu tycker jag att det är väldigt, väldigt kul. Så att ja, jag lär nog bli kvar ett tag, tror jag.
Härligt.
Mm. Jag har försökt rekrytera Anna några gånger, omgångar. Men det har varit svårskärmad.
Ja. Men det är just för att det har varit så blandat. Och också att jag har fått det här liksom då ansvaret för de automatiska testerna. Som det blir mycket underhåll av dem. För det är då alla automatiska tester vi har. Det är ungefär hälften av alla tester vi har på systemet är automatiserade. Och de körs varje natt.
Mm.
Som liksom en form av då regressionstestning för att se till att inget nytt har sabbat något som funkade tidigare, helt enkelt.
Mm.
Också, ibland går det fel när de testerna körs. Och det kan vara ganska ofta som det inte beror på att det är någon utvecklare som har pajat någonting, utan det är snarare att något test som behöver anpassas efter någonting nytt eller miljön har börjat bete sig konstigt eller något sånt.
Mm.
Så är det mycket
testar
sådana.
Ni på, är det bara ren mjukvara ni testar eller är det hårdvarugrejer med
då,
också?
Det är bara mjukvara.
Bara mjukvara.
Mm. Mm. Exakt.
Ja, det är ju skönt.
Ja, det tycker jag också.
Jag har suttit en ganska liknande roll på ett helt annat system, men där var det väldigt mycket hårdvara och mycket Bluetooth och andra radiogrejer som skulle liksom testas fysiskt.
Mm.
Och det var väldigt ofta det var fel på själva testväggen där vi liksom hade alla prylarna.
Ja, ja, ja.
Och man blev väldigt knäpp ett tag, för det var jättesvårt att veta ibland om det var själva med utvecklande, alltså de nyutvecklade funktionerna som var fel på, eller om det var någonting på väggen, eller om det var något i Jenkins. Alltså det var så mycket som kunde vara fel på vägen.
Ja, jo, verkligen. Ja,
så det var ju, vart det ju som en
jobbigt att debugga.
Ja, väldigt.
Mm. Jo, men det finns ju absolut vissa ändå enstaka hårdvarukomponenter i det. Vi testar ju på, vi stödjer ju lite olika typer av datorer som kan ha vår mjukvara på sig. Så då ser vi till att köra testerna på alla de olika datorerna som ska stödjas. Och då ibland kan det bli problem med när det är den äldsta datorn som är lite långsammare och så, som inte hänger med, och så failar det av den anledningen. Och det, ja, så fort det är något hårdvaruproblem så märker jag att hur glad jag är att det är mest mjukvara som jag jobbar med.
Ja, men och jag kommer ihåg ett projekt då man bestämde för att sluta vad säger man då, supporta en typ gammal version av Windows. Mm-hmm. Och alla utvecklare bara, åh gud vad skönt. Inte behöva hantera den.
Ja, men verkligen. Ja, jätteskönt.
Men på vilka, vad ska man säga, vilka typer av tester, gärna, vi kanske kan också gå in på vilka typer av tester finns liksom.
Mm. Ja, så att de här automatiska testerna, vi har där har vi lite olika. För det mesta så är det systemtester då, som är baserade på krav. Så att det är en typ av tester som finns som bara är då skrivna för att testa ett krav som finns på systemet. Så att då är det verkligen, man skriver upp steg för steg. Det finns en steg för steg liksom guide vad man ska göra för att testa kravet, helt enkelt.
Och då är det faktiskt i liksom interfacet, antar jag.
Ja, exakt. Så det är liksom det är liksom, det klickas runt i mjukvaran genom de här testerna. Vi har ju också unit-tester som då testar själva koden utan att faktiskt klicka runt liksom i mjukvaran.
Mm.
Men det är inget som jag sitter med, utan det är någonting som utvecklarna skriver. Så det är lite, ja men det ena är mer inifrån systemet och det andra är verkligen mer som en användare skulle använda det helt enkelt. Men vi har även tester som vi bara är funktionella tester kallar vi dem, som där vi vet att vi har funktioner som inte testas genom kraven men som ändå är funktioner vi vill testa och bara se att de funkar som de ska. Så sådana typer av tester har vi också som är automatiserade då. Men sen när man sitter med nyutveckling och det nya funktioner som har introducerats i mjukvaran, så då sitter vi initialt ganska mycket bara med, jag tror, utforskande tester säger man väl på svenska, men exploratory är det vi kallar det mestadels. Och då egentligen handlar det bara om att klicka runt och följa flödet, men att gå lite på instinkt och känsla och vara lite kreativ och se bara vad man kan hitta.
Försöka få det att krascha.
Exakt. Lite så. Då man faktiskt blir lite nöjd när man hittar liksom någon väg som man inte funkar. Exakt. Ja, men lite så här, ja, men då klickar sig runt, var lite som också en användare och tänka att en användare gör liksom inte alltid som tänkt i en mjukvara. Så att vara då att man klickar här och sen bara upptäcker man att man har gjort något fel, man vill gå tillbaka eller man klickar på fel knapp eller man whatever. Så, och hitta alla de möjliga vägarna. Så det är också en typ av testing som är väldigt kul, tycker jag.
Men det måste ju också vara den svåraste, kan jag tänka mig, att liksom bara randomly hitta alla sätt som ett system kan gå fel på.
Verkligen.
Hur gör man det på bästa sätt liksom?
Ja, det är blandat mellan ibland att det är bra att vara ny och vara erfaren av systemet. För när man är ny så då gör man ofta mer fel. Och man mer kanske klickar på knappar som man inte gör om man är erfaren. För då vet man att men det här går inte att klicka på. Eller att så här är inte tanken att man ska göra med systemet. Men när man är erfaren så vet man också kanske vad det är som brukar bli fel. Vad det generellt sett är. Något som utvecklare lätt kan missa eller som en viss väg som många användare brukar ta som brukar orsaka problem. Så att med erfarenheten så får man det att man vet att var felen ofta hittas. Och det är någonting som, ja, men det får man verkligen bara av att sitta mycket i systemet och att få lära sig om hur användare brukar göra, om hur andra tester brukar göra. Men annars så man kan ibland också bara utgå ifrån systemtester bara för att få någonstans huvudflödet, men att man istället får bara klicka liksom, gå helt fel, bara liksom. Ja, exakt, istället får bara helt följa vägen så bara, men vad händer om jag tycker cancel här nu helt plötsligt, eller vad händer om jag kryssar ner den här dialogen när jag har den här uppe och så vidare, man liksom, man frångår systemtesterna, men de kan vara bra att ha som grund ibland.
Jag har pratat ganska mycket om det här. Jag vet inte om ni har läst om eller hört om fryskatastrofen på KI.
Just det.
Nej, det här känner inte jag.
Det är min...
Jag har sett TikTok om det här.
Ja, det är min mammas labb.
Va?
Min mamma jobbar som läkare på KI eller KS. Det är inte hennes tank sådär, men det är hennes labb som använder den har haft mest prover i den. Alltså hon har ju förlorat prover för så här flera hundra miljoner liksom. Oh, galet. Men, och där, hon ringde mig ganska mycket i början och bara, för det är egentligen en simpelt beskrivet, en frystank med liksom kväve i som ska hålla proverna nerfrysta så man kan testa på dem. Och de har testat på de proverna under väldigt lång tid.
Ja. Det var väl jätte, alltså gamla prover också?
Ja, det är jättemycket gamla, ja, precis, som de har testat på. De har gjort mycket forskning på det, men de hade fortfarande velat ta kvar dem för att göra mer forskning på eller för att kunna jämföra, bla bla. Och sen så har någonting gått fel i det där systemet att det inte flödat in kväve till tankarna från main-tanken. Och så har det typ inte larmats korrekt. Men det har dessutom varit så att det har larmats fake, liksom, för mycket tidigare. Så att det har också varit en mänsklig faktor att de har missat när det faktiskt larmade, tror man. Liksom.
Okay.
Men jag fick förklara väldigt mycket för mamma. Liksom, så här, hon ringde, hon bara, jag har lite IoT-frågor. Hon sa, hur funkar det? Men hur kan det bli så? Och det liksom, och där är också så här typiskt grej att, ja men uppenbarligen inte testat systemet nog och sen inte gjort det tillräckligt reliable när det väl larmar att det faktiskt liksom någon upptäcker det. Det är bara intressant tanke att så här, hur hade man kunnat testa det så att det faktiskt hade kunnat hittats det fallet innan.
Ja, men gud,
eller att, den liksom inte, att det inte får hända så att den bara stänger av flödet liksom.
Ja.
Ja, precis. Men för det kommer jag också ihåg att vi, bara apropå larm, nu är det inte så mycket larm i det, men att vi pratade mycket om under våra, alltså under våra studier också, att det var om en typ på sjukhus om apparaterna larmar för mycket och har mycket falsk larm, att det då nästan blir farligare att så här, om en sjuksköterskor till exempel bara trycker bort larmen för att 98% av dem är falsk larm och sen så de där 2% när de faktiskt måste kolla patienten blir också borttryckta då liksom. Och att det kan vara värre liksom, men att när man sitter och typ utvecklar någonting så vill man ju hellre bara, vi larmar för då blir det inte vårat ansvar produktens fel om det missas någonting, utan då hamnar det på sjukhuspersonalen istället.
Problemet med den där tanken var väl också att det väl gick fel var typ dagen innan julafton eller något sådär.
Ja, såklart.
Så att, de upptäckte det inte förrän flera dagar senare.
Det är så jävla hemskt. Såg någon intervju med någon som såg så himla ledsen ut för att flera år av hans forskning hade liksom försvunnit och såhär.
Men det där är så typiskt, det vet man ju bara. Och att det första man tänker något sånt händer, hur hade man kunnat testa det här och vad hade det funnits, och det är ju så tröttsamt. Jag tror det var senaste releasen vi gjorde, så gick det inte många dagar innan det hade hittat ett fel av en användare, och vi visste vi hade haft problem i det området men trodde att vi hade liksom fått ur oss alla problemvarianter som fanns, men sen lyckades ju användarna såklart hitta ett fel det första de gjorde och det är så tröttsamt, men det var det verkligen också bara för att. Men det hade att göra med hur deras rutin för när de stängde av systemet och satte igång det igen. Och där visade det också att vi stänger inte av våra datorer. De är ju bara igång hela tiden. Medan de har datorer som är igång och så är de ihopkopplade på vissa sätt. Och sen när man stängde av en dator men lämnade den ena igång så kunde det orsaka vissa mismatches. Och det är ju bara en rutin vi inte har. Vi har ju ett mjukvarulabb där vi har alla datorer. De står igång i princip hela tiden bara. Så det är så, hur mycket man än tror att man gör som en användare gör, så gör man liksom inte det.
Det kommer alltid finnas edge cases. Som
exakt.
Så att det är svårt. Det är ju bara att hoppas i de fallen att de här edge casesarna inte är kritiska. Liksom.
Exakt.
Och framförallt se till att då den mest kritiska delen av koden är mest testad. Alltså, jag tänker att det är väl det som har med de här, med att du sa att ni har funktionella krav som, eller funktionella tester som inte har med krav att göra.
Exakt.
Att det är ju inte, att kraven är väl på det medicintekniskt kritiska delarna, eller vad man ska säga.
Jo, men verkligen.
Och att det kan vara så, redigera namn, eller jag vet
inte. Ja, men verkligen, det är ju så mycket små saker som man bara säger ibland bara vill, och det är mer för att se till att det kanske inte uppstår liksom så här krascher i mjukvaran och liksom sådana saker som bara är onödigt. Men det är ju så någonstans, hur mycket man än testar, det fick jag lära mig i en kurs som jag fick gå i testning. En av de få saker som satte sig kvar hos en, som han sa, och det var att genom testning så kan du bara visa på existensen av fel. Du kan bevisa att det finns fel, men du kan inte bevisa att det inte finns fel.
Nej.
Det går liksom inte.
Det är precis, lite skärmen och lite kanske frustrationen med testning.
Ja, exakt. Det går aldrig att garantera att det inte finns något fel kvar. Så är det alltid. Så att,
ja, precis. Mm. Hur mycket kontakt med användare får du liksom, eller när användare hittar buggar, har du kontakt med användarna i så felsök, ingår det också i ditt jobb eller är det?
Nej, ingenting alls faktiskt, utan det är betydligt högre uppsatta som har det, så det är liksom
det
som
skönt.
Ja, faktiskt. Så det är snarare då lite begreppet med product owner, den som liksom verkligen är produktägare för systemet, är den som har kontakt med användare som skickar in då case liksom när de har hittat något fel, och sen så är det antingen så är det han som testar det, eller då att han kan gå ner till oss och be att kan ni testa det här och se om ni kan återskapa det, eller att om ni kan hitta vad det här beror på.
Men då kan ni få typ loggar eller så från kundens.
Exakt. Och se vad det är de har gjort och se om ni gör exakt så här, blir det samma beteende eller vad tror ni kan liksom ha lett fram till det här. Känner ni igen det här? Har ni sett det här förut? Och sådana saker.
Ja, för jag tänkte på, jag satt i ett möte idag. Vi har så på jobbet att vi är support för våra användare. Alltså tandlack och journalsystem är ju inte alls lika stora risker som en gammal kniv som ska skära in oss hjärna. Så vi har ju ett betydligt buggigare system kanske än erat. Men så vi har så inrättat fourth line support. Alltså vi har första linjen är ju bara så lätta saker. Andra kan vara lite mer tekniska. Tredje, då kan det vara mer så inställningar eller lite svårare grejer. Och sen så, om det är någonting, det kan vara att något har blivit korrupt i databasen eller att det bara är så här, det faktiskt är en bugg, och då lägger vi det till produktledning sen istället. Men att vi ändå ska investigera liksom lite. Och då har man en vecka var det så rullande schema.
Just det.
Och då satt jag förra veckan, och då så på tisdagar så har vi överlämning till den som kliver på nästa vecka, och då även de från supporten med. Och så brukar, för innan vi började det här rullande schemat, så var det en kille som satt på det här hela tiden liksom. Och nu så han brukar vara med, för att han har ju gjort det här väldigt länge och alltid varit fourth line själv liksom. Ja. Så han brukar vara med på de här överlämningen också, för om det behövs förtydligas någonting eller något sånt där. Och då så, de från supporten tog upp några så här olika grejer och bara, ah, nej, men här är en användare rapporterat att det ser ut så här. Och så sa hon bara, men lägg det till produktledning så får vi kolla på det sen. Så hon bara, okej, så det är en bugg. Och han bara, alltså, det är ju ett önskemål det där skulle jag säga. Så bara, jag vet inte om det där... Om vi vill att det ska fungera som just den här användaren vill att det ska fungera. Och så här, men det kanske inte är en bugg bara för att. Liksom, men att det är ju många användare som kanske hellre kommer och bara, det är en bugg för det fungerar inte så som jag exakt förväntar mig att det ska göra. Liksom.
Mm. Ja, men sådär, det är många av de sakerna vi får in också då. Vissa saker filtreras ju bort snabbt för att det är vissa saker så här, kända problem i att användare gör fel. Det är verkligen bara, nu de har gjort det här felet. Men någonstans blir det till slut, när man har fått in tillräckligt många sådana, så då kommer det ju en okej, nu måste vi ändra på det här. Om det är så benäget att så många gör fel, så borde vi kanske ändra på någonting så att det blir tydligare vad det är de ska göra.
Är det inte där, eller då man, jag tänker så här, när man konfigurerar saker eller vissa system, så kommer det alltid upp så här varningar att bara så här, stäng inte klienten, eller gör inte så här, så stor röd text.
Ja, exakt.
Då har det varit liksom, jag vet inte, ett sätt att undvika det på, I guess.
Men det är ju också, alltså jag tänker också att det var det du lite var inne på, alltså med att man kanske behöver tänka om sin, vad säger man, user experience, user interface, att så här, sortera om så att man inte behöver ha sån röd. För det är också i många alltså medicinska system som kanske är lite äldre. Alltså framförallt så vet jag att det finns många tandläkarjournalsystem som är gamla, som där användarna stör sig väldigt mycket på att så fort de typ ska spara någonting, så varenda liten grej de ska spara så kommer upp en sån. Är du säker på att du vill spara det här hela tiden? Och väldigt mycket sånt, alltså så här, när det blir liksom onödigt, att det blir spara och så måste man klicka igen och klicka igen.
Typ.
Och så här, signera i flera steg. Och, alltså, och där är det ju någon som på något sätt har varit så rädd för att användaren ska råka göra fel. Så att det snarare bara blir jättejobbigt för användaren.
Så det blir jobbigt för alla andra.
Ja, exakt.
Och det blir igen, som vi pratade om, det här med typ alarmtröttheten. Fast liksom vid mjukvara, att man blir så van att liksom klicka sig igenom de här, så att man läser dem till slut inte ens. Liksom. Och då noterar man inte heller om det kommer någonting nytt av någon anledning någon gång. Så det är också så här skillnad från hur jag, när jag sitter med systemet versus när kunderna sitter med det, att jag är ju van vid väldigt många varningar för att jag använder inte systemet som det ska användas. Jag får typ upp en varning om att de här bilderna du använder är inte från idag, för att jag använder ju bara gamla bilder hela tiden när jag testar. Men på ett sjukhus så tar du ju bilder och använder dem. Och den varningen, den får jag upp hela tiden. Och den klickar jag ju så fort igenom att jag liksom inte ens är medveten om att det är den. Exakt. Så att det, jag har också så blivit jättevan vid att bara klicka mig igenom. Och jag fick ju också att många varningarna vi har, det kan ju också vara så här, det är typ krav från typ diverse, alltså FDA typ har så här krav på vissa typer av varningar eller information som måste gå ut till kunder. Så det fick jag också höra när jag började. För när man är ny så reagerar man ju på de här. Är det här okej? Är det okej? Och då är folk så här bara, ja, det här är USA. Det är USA som kräver att vi ska ha det här. Så det är så här, det är bara att klicka bort. Så ja, det är också störande ibland med sådana som, det är liksom organisationerna som vill att man ska ha viss information, fast den egentligen kanske bara är störande.
Ja, men om många av de regelverken, alltså nu kom ju MDR som är Medical Device Regulatory, något sånt, som är den nya förordningen för medicintekniska produkter i Europa. Mm. Den kom ju ganska nyligen och innan det har det varit andra förordningar. Men, så den är ju lite uppdaterad. Men, och jag vet inte hur det är med, är det FDR?
FDA.
Nej, FDA, alltså på USA-sidan. Men de tidigare var ju så förlegade att det var ju liksom grejer som... eller det fanns väldigt lite grejer som var applicable för mjukvara. Liksom. Mm. Och att det var grejer som kanske var så här, det här är, måste finnas. Och så blir det så märkligt när det är en mjukvara. För att man har tänkt det som en medicinteknisk produkt som är en hårdvara från början. Liksom. Och kanske en hårdvara med en mjukvara i, men aldrig bara en mjukvara. Eller liksom, det var så långt ifrån när de här grejerna skrevs. Och att det nog säkert också kan, att man inte tänker på att okej, man kan läsa det på andra sätt som kanske är säkrare än att ha en pop-up eller en varning eller liksom sådär.
Ja, men verkligen.
Jag är säker på. Men jag tänkte på när du sa att jag, alltså jag hatar alla sådana typer av pop-up-grejer och att alltså i så vill du göra det här? För, dels för att jag inte läser det, men också för att jag är så jävla dålig på att läsa och att det är en ja och nej-fråga. Och att, alltså ni vet när man är på typ Coop, och så går man i snabbkassan. Ja. Om man är lite långsam då, då kan du poppa upp en sån. Vill du avsluta ditt, eller jag kommer inte ihåg, antingen så vill du avsluta, och då ska jag ju klicka nej, ja, jag vill inte avsluta. Ja. Eller så står det, vill du fortsätta?
Ja,
och då ska jag klicka ja. Och så är det också en jävla timer som räknar ner på typ 30 sekunder. Och alltså, nu handlar jag oftast på ICA, men alltså, när den där jävla pop-upen kom upp när jag bodde i Bergs, alltså, det var sån stress alltid. Att jag bara, nu måste jag läsa och så se. Bara, mina ögon kan bara titta på den där jävla som räknar ner. Och jag bara, fan, så bara, läs. Vill du fortsätta? Vill du?
Verkligen.
Det är min värsta. Om någon vill så, ge mig evig ångest. Ja. Mig
ge dig en timer.
Ge mig en timer och pop-up och en ja-nej-fråga. Alltså, och gärna en dubbel negation i ja-nej-fråga. Så jag blir jätteförvirrad. Ja. Men när du skriver de här automatiska testerna, vad för typ av liksom, verktyg eller språk och så skriver du då? Och hur funkar det?
Ja, det är Python-skript egentligen är de automatiska testerna skrivna i. Och då använder vi något som heter Squish som är ett program som kan egentligen använda QT-applikationer som mjukvaran för gammakniven som heter Gammaplan är. Så den kan med hjälp av då skript där man antingen kan man kan göra det väldigt enkelt för sig och egentligen bara spela in det man gör och sen, och sen så översätter den det här då till liksom ett skript. Det är typ så som det är tänkt, Squish är tänkt att användas. Vi gör inte riktigt så, utan vi har skrivit med liksom ett ramverk med liksom, metoder och sådana saker så att vi mer instruera den hur den ska göra via mer satta metoder. Annars så blir det väldigt mycket upprepande kod om allt ska vara liksom inspelningar bara och där man börjar alltid med att öppna en patient. Då liksom har vi en metod som är att öppna en patient där vi har skrivit in hur det ska göras. Men så den i princip agerar en användare och faktiskt klickar sig runt systemet och man ser då något, men när man spelar upp testerna, det går ju väldigt mycket fortare via automattesterna än vad det gör en faktisk användare. Men så, ja, det är så som de görs.
Ja, men coolt. Det känns ju som, eller jag har ju mest hört om sådana typer av verktyg, att det finns för typ webbläsare och alltså så frontend-kod.
Exakt.
För jag tror att jag har gjort i en labb i skolan, jag vet inte om du också gick den kursen, 3D-kursen.
Jo,
för då tror jag att det var QT i Python.
Ja.
Det kanske är den, eller finns det, för det är väl
ska vi förklara vad QT är?
Ja, för det är det också. Undrar, är det den QT som jag tänker på som bara var ett bibliotek i Python?
Men är det ett ramverk, kan man säga att det är det? Eller är det liksom...
QT, oj nu går vi in. Det är ju...
det här är inte dina arbetsuppgifter igen.
Det är egentligen, alltså jag vet bara att Gammaplan, men det är liksom, det är en det är en QT-applikation liksom, så att jag...
Ja, det är ju... för den är väl skriven i...
Gammalplanen är skriven i C++.
Ja, då kanske det är ett bibliotek som finns både i Python och C++. Frida googlar det.
Det gör jag. Applikationsramverk för Windows, Mac OS och Unix. Som används för utveckling av framförallt grafiska program med C++.
Jaha, varför använde jag det i Python? Inte fan var det C++ jag satt med i skolan.
QT utvecklades av företaget Trolltech.
Oh.
Vänta, för det är QT som ju är bokstaven Q och sen
ja,
ett T.
Ja. Mm. Visst säger cute, vilket jag tycker är väldigt förvirrande.
Ja, men det står här också, uttalas cute. Ja, men så är det, jag har alltid sagt QT.
Jag för också.
Att, för att det ska vara tydligt.
Att man är rimlig.
Och inte säger cute.
Ja.
Spännande. Ja, men ett grafiskt toolkit, säger någon annan här.
Ja.
Eller graphical toolkit till och med.
Ja.
Men uppenbarligen då, till exempel om man vill replikera en användare som trycker interface.
Ja, men, då, ja alltså då, det är det Squish gör.
Alltså själva interfacet är QT.
Okay.
Den riktiga applikationen är QT.
Exakt.
Ja. Ja, men såklart. Okej. Okay. Så hela, även jag menar, utvecklarna skriver också i QT, kan man säga så?
Ja, precis. Ja.
Men du skriver inte i QT, du skriver i Squish.
Ja, precis.
Okay, som petar på QT-interfacet.
Ja, men precis. Som kan användas för automatisering av QT-applikationer.
Japp, okej. Okay. Då är vi med.
Nu ja. Är vi alla med.
Nu är vi hemma.
Har ni något kul på jobbet då? Förutom liksom själva testutvecklingen och...
Ja, men absolut. Ja, nu har vi precis bytt kontor som vi pratade om lite innan här. Precis flyttat, och vi satt Kungsgrensgatan innan och nu flyttat till Torsplan, där precis vid Nya Karolinska. Det ska ju bli lite så medtech-centra där, så att då ville hänga Elekta på och skulle vara mitt i den smeten. Så att, och det har varit väldigt spännande, väldigt kul. Och nu är ju då alla på Elekta extra taggade på att det ska hända roliga saker. Och det finns en rooftop bar på det här nya kontoret som det pratas mycket om. Där den ska invigas så fort det blir lite bättre.
För det är ändå ganska många anställda, va? Alltså det är lite medelstort, va, eller?
Ja, på Stockholmskontoret så är vi kanske... 300-400 eller något sånt.
Okej, okay, det var nästan lite större än medelstort.
Ja, och sen finns det också, det finns kontor, jag är inte helt koll, det finns ett stort kontor i England också. Så det är väl de två största ställena.
Säljs den här gamla kniven över hela världen?
Ja, hela världen. I Sverige, eller om det till och med är i Norden, finns det bara en. Vilket är lite sjukt. Och det är på Nya Karolinska som vi nu är precis vid.
Ja, det finns alltså en produkt.
En gammal kniv.
Så det är dit alla åker i hela Sverige som behandlas med.
De kör, jag tror det är 3 behandlingar om dagen.
Ja, jäklar.
Bara rullande schema. Och sen, men sen finns en...
Nej, men du bara tänkte på så här, använd deras inkomst liksom. Ja. De sålde en kniv och sen så har ni 300-400 anställda. Ja.
Men det finns väldigt många fler i väldigt många andra delar av världen. Det finns väldigt, väldigt många i Asien. Framförallt i Japan vet jag att det är den väldigt, väldigt populär. Och i USA och Kina också. Men där Kina tar allt extra lång tid, så att där går det lite långsammare. Men den finns där. Det är kanske mer vår mjukvara som tar tid att få ut. få ut som den ska där.
Men för är Elekta... eller finns det någon konkurrent? Alltså finns det någon annan som gör...
Det finns... det finns någon... Jag tror det finns något... Även Cyberknife. Undrar om det är någon konkurrent som heter. Det finns lite, men det är inte någon riktig konkurrent på det här sättet. Elekta har ju andra produkter, en produkt som heter en LINAC, en linjär accelerator, som egentligen är samma sak som en gammakniv, fast man behandlar cancer i kroppen istället. Framförallt bröstcancer och prostatacancer. Och sådana finns det andra företag som gör också.
Men
just gammakniven är relativt unik. Sen finns det ju konkurrens till mjukvarorna och sådär som Elekta erbjuder.
Ah, okay.
Så att där finns det också så att man kan använda andra planeringsverktyg eller göra liksom vissa delar som man kan göra i mjukvarorna kan man göra i ett annat system och sedan importera till systemet. Så att det finns
Fattar.
Lite sånt också.
Fattar, men världsledande i, i att skära igen. Ja.
Men det är kul att det är en svensk uppfinning också.
Ja, verkligen.
Det känns också väldigt kul.
Mm. Coolt. Jag menar, om någon som lyssnar tycker att det låter kul att jobba med som testare och med test. Vad har du för tips? Kan man plugga liksom en YH-utbildning? Jag vet att det finns så testarutbildningar, men det kanske inte testutvecklare. Jag vet inte hur mycket bra koll du har heller. Men...
Nej, väldigt dålig koll.
Ja. Faktiskt, men de flesta i ditt team, har de också pluggat liksom ingenjör eller...
Ja, det har de flesta gjort. Nu är just de andra testarna är betydligt äldre än vad jag är. Men annars, både när det gäller egentligen utvecklare och testare, många av oss har likvärdiga utbildningar egentligen. Så att,
det är väl väldigt speciellt just i... Alltså medicin- och teknikbranschen och speciellt med sådana högriskprodukter att det kanske krävs ganska mycket.
Ja, men det är ju det man ser det här verkligen som ett fortfarande väldigt avancerat så yrke, även om jag tycker att och jag tror det är krav på väl så här masters utbildning inom så här datateknik, medicinsk teknik eller likvärdig är väl något sånt de brukar formulera sig. Så att, men jag beroende på också vilken ålder man är, vi har precis börjat titta på för sommarjobbare i sommar. Det är någonting vi har vartenda år och då framförallt jobbar man med test och automatisering. Då, vi har ju en stor backlog där med grejer som bör göras och bör förbättras och fixas som man inte har så mycket tid eller lust att göra
Okay.
det dagliga jobbet direkt.
Så om man pluggar typ någon ingenjörsutbildning då och kan lite Python så kan man söka?
Ja. Det är det som krävs.
Men för att svara på din fråga lite mer ordentligt också. Jag menar, du måste ju egentligen inte plugga till en utbildning som heter testutvecklare.
Nej.
Alltså, det räcker med att du typ läser mjukvaruutveckling på något vänster. Det finns ju hur många olika utbildningar, både YH och civilingenjör och kandidat och hej och
hå.
Så man kan ju landa där du är därifrån. Liksom, på
ja, men jag tänker också att alltså, testare inom andra branscher inte lika höga krav på att kanske förstå medicinsk teknikdelen av det. Och sådär. Så tycker man att testning låter kul så är det inte som att man behöver plugga 5 år.
Nej.
Men vill man bli testare på Elekta eller med liknande typer av produkter så är det kanske den vägen man vill gå. Men...
Då vet vi.
Ja. Nice. Ja, men tack för att du kom hit igen.
Anna. Ja, tack för att du fick komma igen.
Och så vill vi tacka Tom Gorren för intro till podden och Sonica Studio för att vi får spela in här. Och så om man inte är medlem i Datatjej och är kvinna eller icke-binär så kan man bli medlem på Datatjej på datatjej.se. Så kan man följa Datatjej på Facebook, Instagram, LinkedIn och TikTok och joina Datatjejs Discord-server. Och så kan man mejla mig och Frida på podd@datatjej.se. Det var det! Tack för idag!
Tack!